Här kommer poddradion Hoppet andas med Ulrika Kalin Eriksson och Lennart Eriksson. Så länge hoppet andas,
så länge finns det liv. Året då hoppets stjärna intog Polen. I dagens återblick hör du far och son berätta om starten för skyttetrafiken med lastbilar till ett Polen under krigslagar. En satsning som uppskattades av många tusen svenskar. Hoppet andas, idag fredag.
Varmt välkomna till Hoppet andas, din egen poddradio från Kärrsjö. I januari 1982 så inleder Hoppets stjärna en enorm hjälpinsats i Polen. Mängder av kläder och andra förnödenheter samlades in i hela Sverige med start i Örnsköldsvik. Och vi körde skytteltrafik till det vid den här tiden hårt drabbade landet. Var med oss när vi blickar tillbaka i historien och hör den gripande berättelsen om flickan från Övik som sände sin kärlek till en liten flicka i Polen som just vid det tillfället behövde det som bäst. Här kommer dagens återblick. Så länge hoppet andas, så länge finns det liv. Hoppet andas, en tillbakablick i Hoppets stjärnas historia med Lennart Eriksson. Så länge hoppet andas.
Medan Sverige firade Lucia 1981 infördes krigslagar i Polen. Den 13 december ställdes allting på sin spets. Det blev starten på en mångårig hjälpinsats från Tältmissionen och Hoppets stjärna. När krigslagarna infördes i Polen så insåg Erik Gunnar att här hade han en jättemöjlighet att använda denna fantastiska trailer, lastbilsekipage och göra hjälpsändningar till Polen. Han undersökte möjligheterna och fann att det var möjligt. Tog kontakt med Örnsköldsviks Alejandra till att börja med. Talade om att vi står på torget på lördag och vi ska fylla lastbilen med hygienartiklar, med kläder, med mat, med andra nödvändigheter. Ja, leksaker. Och det blev en hejdundrande succé. Och Erik Gunnar som visste hur man gjorde det här, han inbjöd journalist att följa med. Det innebar att det blev full mediatäckning under insamlingen eftersom den gjordes i samarbete med lokaltidningen. Journalist fick åka med ner till Polen och själv vara med och dokumentera att hjälpen nådde dem det var avsedda för. Hjälpinsatserna gick till sjukhus, till barnhem, till olika institutioner för att uppehålla livsgnistan. Redan från första början gjordes hjälpinsatserna tillsammans med katolska kyrkan och dess hjälporganisation Caritas. Det samarbetet garanterade att all hjälp kom till dem som verkligen behövde det allra mest. Inför den första insamlingen på torget i Örnsköldsvik reste jag ner till Mellansverige för att hämta upp ekipaget rullande kyrkan där den stod. Och jag minns att det var en fruktansvärd snöstorm som jag fick kämpa mig upp längs med Norrlandskusten. Men under 3 dagar på torget så fyllde vi ekipaget och eftersom både jag och min pappa Erik Gunnar hade lastbilskörkort så körde vi den själv ner till Ystad för att därifrån ta färja till Stettin och vidare in i Polen. Redan här var vi väldigt snabba. Innan de andra etablerade hjälporganisationerna hade kommit igång så körde vi skytteltrafik till Polen med hjälp. Efter den första resan så såg jag till att hela detta ekipage blev dekorerat med texten Hjälp på väg med stora bokstäver. Och jag minns jag stod i en lagerlokal i Örnsköldsvik och klistrade för brinnande livet. För vi förstod ju att nu måste vi försöka nå ut till människorna om att vi behöver hjälp till våra insatser. Under de första åren körde vi i skytteltrafik. Vi tog in fler chaufförer och till och med fler lastbilar. Vi besökte i stort sett varenda stad där vi fick till ett samarbete med den lokala tidningen. Och överallt så inbjöd vi journalister att följa med för att själva rapportera om att hjälpen kom fram. Och vi passade också på under insamlingarna att dela ut broschyrer och information om vårt omfattande arbete i fattiga länder i Afrika, Asien och Sydamerika. Och under de här åren så byggde vi upp ett nätverk och vi fick väldigt, väldigt, väldigt många nya givare. För kan man ta hand om ett paket och leverera det till behövande i Polen, då kan man också ta emot en månatlig fattiggåva och se till att barn får utbildning och hjälp och en bra start i livet. Det var så Hoppets Stjärna egentligen kom igång. Nu ska ni få höra Erik Gunnar Eriksson berätta om en sådan resa vi gjorde i början på 80-talet.
Jag kan aldrig glömma Lennart. Han sa till mig, säger pappa, jag måste få uppleva detsamma som du. Och det har hänt två gånger. Det första var jag med. Och det hände i Polen. Och det är också ett bevis som jag brukar säga. Jag såg ett helbrägda Gölesunder på ett märkligt sätt. Vi lastade, ni vet alla ni som lyssnar och du också, att vi har kört massor av varor från Umeå. Vi har kört från olika delar. Jag vet inte hur många hundratals kubikmeter vi har samlat in här. Vid ett tillfälle så kom en liten flicka. Hon var ungefär 8 år. Hon bar på en nallebjörn. Han var sliten. Han var inte så stor. Och hon tryckte den så in till sitt bröst. Och så kom hon fram till oss i trailern och sa: hej! Hej, sa jag. Jo, jag vill skicka min nallebjörn till Polen. Jasså, så jag skulle skicka nallebjörn till Polen. Ja, jag vill skicka min nallebjörn till Polen, sa hon. Till någon flicka i Polen. Ja, så tog hon fram och la ner nallebjörn i mina händer. Han såg så sliten, men han såg glad ut. Och då sa jag till Lennart, min son, den här ska vi ha som maskot på resan. Vi tog nallebjörnen och vi hade också fått av Brio och några andra, så vi hade rätt mycket leksaker på den här resan, för vi skulle till 2 barnsjukhus. Och nallebjörnen följde med. Vi kom till Polen, vi kom till 1:a barnsjukhuset, vi lossade barnmat och så vidare och lite leksaker. Men där blev inte nallebjörnen överlämnad, den blev kvar. Så kom vi till 2:a barnsjukhus och skulle vi, efter vi hade lossat barnmat och kläder och allt vi hade med oss, så bilen var tom, så tog vi lite leksaker och ett kramdjur. Och så frågade jag läkaren, får vi gå upp och hälsa på barnen? För det var ett, ja, som det skulle få göra. För det första så var det en lång korridor och i korridoren så satt det sjuka barn. Jag är flera hundra. Jag har aldrig sett så mycket sjuka ungar. Och så frågar jag läkaren, men varför sitter det så, alla dessa mammor och barn? Jag har sån, det är kallt hemma, 7 grader. De har ingen värme. Och de har dåligt på fötterna, dåligt med kläder. Ingen protein i maten. Så, och då blir barn sjuka. Och så kommer de hit och tror vi ska göra under. Vi går upp, fortsätter upp. Och så delar vi ut i de där små dagrummen. I det gamla slita sjukhuset. Och träffade barn och pratade med dem lite. Så fick jag höra att i ett rum så var det sån gråt. Sån där bitter barnagråt som du bara kan tänka dig. En sån snyfta grät. Så jag frågade läkaren, vad är det där? Ja, som där inne ligger de svårt sjuka ungarna. Får jag gå in? Ja. Så fick jag sätta på mig en vit rock. Lennart lika så. Och så läkaren. Och så var någon sköterska. Så gick vi in. Och så där var sängarna. De stod precis, så man tänker, staplade mot varann. Och ungarna låg som i en sardinburk. Och så fick jag höra att en säng så grät en liten flicka så bittert. Och då gick jag fram till den sängen medan Lennart delade ut lite små kramdjur till de andra. Och där tittade ner, hon får se på mig, förstår du, så snyftade hon. Och hon grät så hejdlöst. Och jag försökte tala till henne, så sa jag till läkaren, vad är det med den flickan? Då sa han så här, för det första är hon sjuk, hon har varit med dem, så berättar han. Men så det värsta är att hon är så ensam. Det är ingen som bryr sig om henne, ingen som hälsar på henne. Och hon har det så svårt så. Då, jag hade nallebjörnen innanför rocken. Då tog jag fram den där lilla nallebjörnen, Fredriksson, så hette han. Och så sa jag till flickan på svenska. Så du, sa jag, den här nallebjörnen är en liten tjej från norra Sverige som har skickat till dig. Hon bara stirrar på mig, förstår du. Hon grät och hon snyftade. Och så pratade jag till henne igen. Så, du förstår, det är en liten tjej som tycker om dig. Jag talade till henne på svenska. Hon har skickat den här nallebjörnen. Den ska du få. Plötsligt förstår du, så kom en liten hand försiktigt upp ur täcket och så upp emot en sån där spjälsäng. Och hur det var, vet du, så jag sänkte jag ner en allibjörn. Och så tog hon björnen, vet du, och tryckte den bara till sitt bröst. Och så låg hon där med nallen, förstår du. Hon nästan kröp in i den. Och så... Och så snyftade hon. Och så skakade hon. Och så grät hon. Men så avtog snyftningarna mer och mer. Och så låg hon och höll den alldeles precis intill sig. Då sa jag till Lennart. Lennart sa, titta, nu sker ett mirakel. Jag kände så stark. Från den sekunden började en tillfriskning i den lilla flickans liv. Varför? Det var en liten tjej i norra Sverige som tog sin lilla nallebjörn, skickade den, och den gick genom Sverige och över vattnet, kom till ett sjukhus, upp till en liten säng där en liten övergiven 6-7-åring låg sjuk. Du förstår, det betyder så fruktansvärt mycket att vi i handling visar andra människor att vi tycker om dem. Och jag förstår att den lilla tjejen som gav bort nallebjörn, för henne var det kanske det dyrbaraste hon ägde. Men för den som fick det betyder det ju att någon tänker på mig. Och därför brukar jag säga att vi kan demonstrera, det kan ha en viss betydelse. Men tänk att i handling visar människor att vi verkligen bryr oss om dem. Så länge hoppet andas,
så länge finns det liv. Hela världen drabbas av corona. Och det är många av våra barn som inte får gå i skolan just nu och få sin lunch för dagen. Då måste vi ge dem och deras familjer mat. Vill du vara med och skänka en matkasse? Swisha 200 kronor till 900 25 36 eller sätt in via vårt plusgiro 90 02 53-6. Märk inbetalningen matkasse. Vilken underbar berättelse. Tänk att det betyder så mycket att visa kärlek.
Ja, jag glömmer det aldrig. Och jag vet att min pappa, han var lycklig över att jag fick se hur hjälp kan förvandla en människas liv. I det här fallet en liten flicka i Polen. Och för mig betyder det jättemycket.
Ja, i inslaget så säger ju pappa det. Att du hade sagt att du ville uppleva samma sak som han. Eller hur?
Ja, och det fick jag.
Ja. Det var ju fantastiskt. Och du var ju med under hela, hur många resor var du med på?
Jag var med på 4-5 stycken. Sen var det mest mitt jobb att hålla ordning på alla aktiviteter i Sverige.
Ja. Var du med på just den här resan? Den här flickan?
Absolut, ja. Jag var med och såg när hon fick den. Jag såg ju hur hon slutade hulka och fick uppleva tröst.
Tänk att få uppleva tröst. Det passar ihop med dagen. Vi behöver också tröst i den här tiden. När världen ställs på ända och vi känner oss både oroliga och vi vet inte vart det här ska landa någonstans, då behöver man tröst. Jag tycker att det passar bra då att återigen spela den här sången 100% liv med Frank Ådahl. För att om man ska leva 100% så tycker jag, i alla fall för mig, betyder det att man lever i kärlek och man ska visa andra att man bryr sig. Det finns ju många aspekter på att leva 100%, men det tycker jag är en viktig aspekt.
100%. Jag ville bara vara som andra och passa in, hade mallen klar. Men mitt ibland vänner så vilsen, när andra sprang stod jag en. Så vet den sig, kom det aldrig göra det.
gav och ingen annan kunde ge. Hade slutat hoppas när du kom. Med öppna ögon nu kan jag se. Tänk att livet hade mening ändå. Och jag kan andas efter alla år. När du rörde mig och jag kunde se.
Och nu är det dags för veckans krönika med Torbjörn Forshaga.
När jag blev intervjuad av Lennart och Ulrika i den här podden häromdagen blev jag ombedd att berätta om min starkaste upplevelse från de resor jag gjort i Hoppets Stjärnas projektländer runt om i världen. Jag hade svårt att välja då, och det har jag fortfarande. Men ett minne som jag ofta återvänder till är hämtat från Lettland hösten 2016. Där får jag träffa en dansande prinsessa. Hennes klänning är vacker och hennes ögon glittrar, men hennes slott är byggt av betong och den kungliga sviten luktar urin. Hon är 5 år och bor i ett rike utan färger. 50 minuters flygresa från Sverige ligger det här medfarna miljonprogramsområdet där varje hus, port och trappuppgång är identisk. Kvarteret är en kvarleva från sovjettiden när var och en fick lära sig att bli lika grå som betongblocken. Nu är erövrarna borta, men betongen vittrar långsamt. Den omger prinsessan och hennes familj i det trånga rum där alla sover. På väggarna har de spikat upp mattor för att hålla kylan ute. En våningssäng och en bäddsoffa utgör sängplatser för prinsessan, hennes bror, hennes syster och hennes mor. De har det trångt, men prinsessan saknar tiden när de hade det ännu trängre. För ett syskon fattas, en ung prins som förlorat sin krona. Han är 11 år och har tillbringat de senaste 6 månaderna på en sluten anstalt för missbrukare. Men vem kan skuldbelägga honom? Han gör ju bara som sin far. Gång på gång har prinsens pappa lovat att sluta missbruka. Och lika ofta har löftet svikits. Gång på gång har barnens mamma kastat ut honom. Och varje gång har han kommit tillbaka. Men inte den här gången. Inte än åtminstone. Aldrig mer, enligt prinsessans mamma. Under vårt samtal börjar musikvideon The Greatest med artisten Sia att spelas på den lilla tv-skärm som utgör hemmets epicentrum. Prinsessan ställer sig på golvet framför den, följer storökt rörelserna på skärmen och börjar själv att dansa. Hon virvlar runt så att prinsessklänningen tycks få vingar och skakar obekymrat av sig all misär. Glädjen är så smittsam att till och med betongen tycks bli lite gladare om bara för ett ögonblick. Jag frågar mig om prinsessans 11-årige storebror också brukade dansa framför tvn när han var i hennes ålder. Hur såg hans resa ut från lekhagen till ungdomsanstalten? Om bara 6 år är det prinsessans tur att fylla 11. Vad finns då kvar av glädjen hos den lilla flicka som dansar runt i rummet nu? Minnet av prinsessan dröjer sig kvar hos mig än idag, snart 4 år senare. Jag undrar hur lång tid det tar för en hopplös verklighet att sippra in under huden på en människa. Det är en nedslående tanke. Men minnet av prinsessan påminner mig också om varför Hoppets Stjärnas verksamhet är så viktig. För alla vet ju att ju mörkare det är, desto större skillnad gör ett ensamt ljus som tänds. För prinsessans familj och för hundratals familjer runt om i världen får vi chansen att vara det där ljuset.
Tack för idag och ha en riktigt trevlig helg. Vi hörs igen på måndag med ett nytt härligt Hoppet Andas-program. Jag heter Ulrika Kalin Eriksson.
Jag heter Lennart Eriksson.
Hoppet andas i coronatider med Hoppets Stjärna. Så länge hoppet andas.
Podcasten Hoppet andas produceras i samarbete med produktionsbolaget SNAC.